Hon har varit i skrivandets tjänst sedan tidigt 70-tal, både som grävande journalist och programledare på några av de stora medieföretagen och inte minst som författare. Hon konstaterar att ingenting var bättre förr. Hon har gått i Sopranos fotspår genom New York och just nu är hon aktuell med den första delen av sin romanserie Smörblommor och sot. Dagens P4 extra gäst är Karin Alfredsson. Jag heter Karin Frick. Välkommen till P4 Extra, Karin Alfredsson.
Tack.
Smörblommor och sot, vilken underbar titel.
Ja, den funkar, ja. Tror jag. Den funkar. Vi brottades länge innan vi hittade den, men nu är den där.
Mm. Har sommaren börjat bra?
Ja, det tycker jag.
Ja. Mm. Är du liksom lite ledig eller känner du att du...
Alltså, fördelen med mitt liv är ju att man inte behöver vara ledig om man inte vill.
Mm.
Och att man också kan vara ledig. Om man vill.
Mm.
Så att, nej men jag skriver på och sen så rensar jag ogräs och sen tycker jag det är jättetråkigt och så skriver jag ett tag till och sen har jag rest lite. Jag var i New York med mina äldsta barnbarn för några veckor sedan.
Åh, vilken dröm.
Ja.
Hur gamla är de?
19 och 15.
Vad var det bästa med den resan?
Att det var vi tre bara.
Mm. Vad gjorde ni då?
Ja, vi gjorde det man skulle. Vi var Empire State Building och Ellis Island och Frihetsgudinnan och Central Park. Men sen det som var speciellt och som har fördärvat min tid här efteråt är att vi åkte på en bussresa i tv-serien Sopranos fotspår.
Mm-hmm.
Så vi åkte runt i New Jersey och vi var till och med inne på Badabing, den här strippklubben. Och som finns på riktigt.
Vad häftigt.
Så att det, sen när jag kom hem så har jag sträcktittat.
Ja.
Så nu sitter jag hela kvällen och bara glor på Tony Soprano.
Det är inte alla som går på strippklubb med sina 15-åriga barnbarn.
Nej, det kanske vi inte ska prata.
Eller vad sa du, 15 och...
Nej, 19.
19. Mm. Ja, men ändå kanske. Vi släpper det.
Ja.
Men när du inte är i New York och när du inte rensar ogräs så har du rensat i bokhyllan i dagarna vet jag. Och tänkt sälja några av böckerna på loppis för att kunna få plats med nya böcker.
Ja.
Ja, det låter härligt. Vad läser du i sommar?
Ja, dels så läser jag översatt kriminallitteratur. För jag är ju då med i Svenska Deckarakademin och sitter i jurygruppen för utländsk översatt med kriminallitteratur. Så att jag läser allt som har lämnats in till oss ifrån förlagen.
Mm.
Och så behöver hjälp jag till eller har jag åsikter om vad som kan tänkas förtjäna en nominering och så småningom ett pris. För vi delar ut priser till bästa kriminalromaner, både svenska, utländska och barn- och ungdomsromaner.
Just det. Och så släpper du en ny bok då, den 23 juli.
Mm.
Smörblommor och sot, den första i en blivande serie om en arbetarfamilj i Stockholm på 1910-talet. Och vi ska prata mer om den, men just nu så sitter du också och skriver redan på del 2. Du känner aldrig att det blir för mycket av både läsande och skrivande, eller balanserar du där hela tiden så det känns lagom?
Alltså jag tycker att den här researchen som jag håller på med då hela tiden kring alla mina böcker, men just nu när jag håller på och djupdyker i 1910-talet, jag tycker det är så himla kul.
Mm.
Det är så spännande och jag hittar så mycket saker och jag förstår mer och mer och ändå förstår jag hur lite jag förstår.
Det brukar vara så, ju mer man lär sig desto mer inser man att det finns massor mer att lära sig.
Ja.
Karin, din nya roman den kommer om 2 veckor och handlar alltså om det tidiga 1900-talets Stockholm. Hur kommer det sig, om du ska gå in lite mer djupt på det?
Ja, alltså alltihop hänger ihop med att jag driver tillsammans med en kollega sedan nästan 2 år tillbaka en podd som heter Obrottsligt, om brott som inte längre är brott, sånt som har varit kriminellt men som inte är det längre. Som till exempel att säga elaka saker om Bibeln eller Gud, eller att marknadsföra kondomer, eller att sända radio utanför Sveriges Radio, till exempel. Allt detta har ju varit förbjudet. Så att vi i den här podden då så upptäckte jag att det fanns en väldigt spännande ansamling av brott i början på 1900-talet. Det är alltså arbetarrörelsens framväxt, det är Hjalmar Branting och August Palm, och de sitter på Långholmen för saker som de har skrivit och sagt. Det här kondomförbudet kommer då, en mycket hårdare lagstiftning om tukt och sedlighet. Aborter är förstås förbjudet. Det händer väldigt mycket under den här tiden. Det är en väldigt omvälvande tid när samhället håller på att byggas om helt och hållet. Och eftersom jag då, när jag blir intresserad av något, så tänker jag, hur ska jag nu kunna hitta på något själv och hålla på med det här? Och då kan man ju skriva en roman, och så kan man ju hitta på personer då som man stoppar in i den här historiska verkligheten. Så att mina personer, de här familjen Strid som bor i Vasastan, de är ju påhittade. Men de är lite i utkanten av historiska händelser då och då.
Mm. Men du lämnar ju ingenting åt slumpen när det kommer till research. Den är gedigen, och för att kunna skriva om den här tidsepoken så har du liksom verkligen gått all in. Jag vet att du har sagt, med de nya AI-tjänsterna så är det knappt en sport längre att göra research. För så du går tillväga på lite mer traditionellt sätt, får man säga så.
Ja, jag har en väldigt stor bokhylla med böcker som handlar om den här perioden. Både faktaböcker och skönlitteratur och genomgångar. Alltså det finns ju forskning om väldigt mycket. Mm. Väldigt spännande berättelser om de politiska fångar som satt på Långholmen. Därför att om man kan söka, jobba med AI. Mm. Men om man ska få bra svar så måste man ha väldigt precisa frågor. Har jag lärt mig. Mm. Man kan inte ställa en allmän fråga, liksom, hur var det på Långholmen? Ja, då får man långa draper om allt möjligt som delvis är sant och delvis inte. Men om jag frågar efter en exakt, ett brott som jag känner till, eller en kriminell som jag känner till, eller ja, till exempel så sökte jag bara här om veckan, så skulle jag skriva om hur den här familjen får kännedom om förlisningen på Titanic, eftersom de är oroliga för att eventuellt några släktingar kunde ha funnits ombord. Och då kan jag fråga AI, hur fick vanliga svenskar kännedom om förlisningen av Titanic? Och då tickar det in, då kommer det så här, den datum, så stod det i Dagens Nyheter så här. Mm. Och då visste man inte hur allvarligt det var. Och sen datum, då står det i Stockholms-Tidningen så här. Då vet man hur många svenskar eller skandinaver som har varit ombord. Och så är det den tidningsartikeln, då går det jättebra. Mm. Så man vet precis vad man ska fråga efter. Då kan man ju bespara sig ganska mycket tid på Kungliga biblioteket. Alltså.
Ja, för jag skulle säga det. Det tar ju väldigt mycket tid att gå den traditionella vägen och sitta och läsa böcker. Kan du aldrig bli otålig att det tar för lång tid?
Så om man ska försöka att beskriva historiska händelser och vad som har hänt faktiskt, det är ju inte så svårt. Det är ju, där finns det ju forskning och det finns tidningar och det finns allting. Men om man ska försöka förstå hur folk tänkte och pratade och förhöll sig till saker, då måste man gå någon annan väg. Det kan man inte fråga AI om. Mm. Så att jag har ju nu haft oerhört mycket nytta av en ganska bortglömd Stockholms författare som heter Maria Sandel. Som levde mitt i den här arbetarklassen, mitt i. Hon bodde på Kungsholmen, hon var hemsömmerska. Hon var dessutom handikappad, hon såg nästan ingenting. Och hon har skrivit om vardagslivet. Hon har skrivit om, jag lärde mig väldigt mycket om pantbankens betydelse. Alltså att när man hade inget annat potatis längre, några dagar före lön, då kunde man panta vad sjutton som helst. Man kunde panta sitt sista lakan. Man kunde liksom allt möjligt. Det var verkligen en bank på den tiden. Och det hade inte jag förstått om jag inte hade läst henne. För att hon var nämligen också en sån som fick panta saker.
Mm. Så det ger dig väldigt mycket, dels när du ska beskriva i dina egna böcker. Men kanske också, vad säger det dig om nutiden, skulle du säga, om du jämför med att titta tillbaka bakåt? Var det bättre för?
Absolut inte. Nej. Absolut inte. nästan allting. Allting var väl sämre förr. Och sen kan man ju bli imponerad. Mina personer i mina böcker, de är ju inga hjältar. De är liksom, eller hjältinnor, de är inte de som går längst fram och bryter mot regler. Utan de är ganska vanliga och ganska fördomsfulla och ganska traditionella. Men man förstår hur mycket som folk i deras tid, andra människor, gjorde för att förändra livet på ett sätt som vi har en oerhörd nytta av nu.
Mm.
Det var inte bättre förr.
Nej, då har vi rätt ut det. Vad härligt. Men Karin, en sak som har blivit bättre ändå, det är ju kvinnans position och rättigheter. Och det här har ju mycket av ditt skrivande berört, just den här frågan. Ditt jobb har tagit dig på många resor runt om i världen, och vart du än kommer så betraktar du alltid kvinnornas situation. Vad är din reflektion kring vad du har sett gällande kvinnor runt om i världen?
Det man kan säga är ju att när kvinnor utsätts för olika typer av våld och kontroll, så handlar ju väldigt mycket om sexualitet. Det handlar om att kontrollera kvinnors sexualitet. Och det är kvinnor som försöker bryta upp från ett äktenskap. Det är de som blir ihjälslagna väldigt ofta. I många delar av världen så blir det tuffare och tuffare när det gäller saker som abort, sexualundervisning, annat sånt som har öppnat upp för kvinnor. Så det är ju genomgående. Det handlar väldigt mycket om sexualitet.
Mm.
Men då tycker jag, apropå att ingenting var bättre förr, så hoppas jag naturligtvis att det inte ska hända någonting med svensk abortlagstiftning och med den typen av saker. Jag hörde att det var något hot emot sexualundervisningen också i skolan i Sverige. Det måste vi ju hålla emot på olika sätt. Men samtidigt så är det ju så att jag skrev den första boken om mäns våld mot kvinnor, faktaboken, 1979, den första på svenska. Och då var det ju så att då föll inte ens våld mot kvinnor i hemmet under allmänt åtal. Så att om man, en kvinna som fick stryk i hemmet och där polisen till och med kom, om hon sen sa att nej, hon ville inte väcka åtal, då blev det ingenting.
Mm.
Och där har det ju hänt väldigt mycket. Och det finns ju något som heter grov kvinnofridskränkning nu, som var sånt som absolut inte gick att döma för tidigare. Det är alltså många små saker där kanske ingenting ens kommer upp till liksom begreppet misshandel. Men när man lägger ihop alltihopa så är det ett sätt att kontrollera kvinnan, och det går att döma för nu. Så att väldigt mycket har hänt på lagstiftningens område. Mm. Det är jag glad för.
Mm. Och den här boken som du skrev om våld mot kvinnor 1979, den man älskar, Agerman heter ju den. Du är ju också nämndeman och har suttit i många rättssalar. Vad har du tagit med dig just ifrån det? Du är inne på att man kan dömas för andra saker idag, men vad har varit dina intryck under din tid som nämndeman?
Alltså, om jag bara talar bara för mig själv, så är det otroligt lärorikt. Det är verkligen, man får en inblick, eller jag har fått en inblick i världar som jag inte alls hade kunnat se och komma åt annars. Hur folk har det, hur bedrövligt väldigt många människor ändå har det, även i vårt samhälle. Och hur viktigt det är då att folk får upprättelse, eller att det blir... Ja, att alltihopa sköts på ett korrekt sätt, och jag tycker i huvudsak så tycker jag att det gör det. Jag har ju varit nämndeman nu, det är väl tredje val, 10 år tror jag. Och jag tycker att jag är imponerad ändå av att rättsväsendet är så väl fungerande som det är.
Men vad tycker du fortfarande behöver bli bättre? Vad behöver man komma till rätta med för att förbättra kvinnors situation?
Ja, det är polisutredningarna då som fallerar ofta. Att de är det, man har inte tillräckligt mycket bevis, det finns inte, man har kanske inte lagt ner tillräckligt mycket möda, eller man har låtit saker vila för länge. Folk har glömt, eller det anses inte trovärdigt det vittnen säger. Alltså, det måste ju gå fort för att det ska gå att bevisa saker och ting. Och där finns det nog säkert fortfarande en hel del att göra.
Mm. Dina reflektioner därifrån då, som nämnde man, men du har ju också jobbat som journalist under många år, och du har sagt att har man varit journalist på Aftonbladet på 70-talet så klarar man allt.
Tjej och journalist på 70-talet.
Ja, tack. Frågan mig, jag har varit i sportbranschen i många år också. Som verksam i branschen länge, hur har journalistiken förändrats enligt dig, skulle du säga?
Mycket har blivit bättre, tycker jag. Alltså jag tycker att mycket av de här gräven som man gör numera, det var ganska ovanligt att man gjorde det på vår tid. Samtidigt så är det ju sorgligt att så mycket av den lokala bevakningen har försvunnit. Alltså både när det gäller tidningar och radio och tv, och att vi liksom inte, det finns ju stora, stora områden i Sverige som inte har någon lokal bevakning. Och det tror jag är jättefarligt. Mm. Det har verkligen blivit sämre. Men samtidigt så, jag jobbade ju i den här branschen under de årtionden när allting var som bäst. Det fanns mycket pengar, det fanns mycket möjligheter. Det fanns ett allmänt en positiv syn på journalistiken.
Och inte de här snabba nyheterna hela tiden som bara försvinner ur flödet.
Nej, nej. Mm. Då kunde man åka tillbaka till redaktionen eftersom man inte hade någon mobiltelefon. Eller fick försöka leta rätt på en telefonkiosk. Ja,
det var tidigare.
Ja, men det skulle ändå inte komma i tidningen för nästa dag. Så, ja, så var det ju. Mm. Så där hade ju radion en jättestor fördel som blivit delvis omsprungen nu av alla andra media.
Just det. Men när du säger då, som tjej då, la du till, på Aftonbladet på 70-talet, då klarar man allt. Vad menar du med det? Hur kunde det vara som värst, liksom?
Alltså när jag började på Aftonbladet som praktikant, då var jag 19 år. Och vi var ju väldigt få kvinnor där. Och vi var också yngre än männen i stor utsträckning. Och vi jobbade på olika redaktioner. Det var jättemycket folk på Aftonbladet. Jag tror vi var 400 i redaktionen eller något sånt där. Och vi jobbade, några jobbar morgon, några jobbar kväll, några jobbar till och med faktiskt på sporten jobbade några. Och på lite olika avdelningar. Och sen så visste vi inte så mycket om varandra. Så när vi började prata med varandra och berätta för varandra hur vi hade det, liksom hur man hade kunnat bli upptryckt i en hiss av en manlig medarbetare eller uppringd av någon chef som tyckte att den kunde komma hem till en på natten eller få sina artikeluppslag kastade i papperskorgen utan att man ens tittar på den eller så. När vi började berätta för varann om att hur vi hade det, då bestämde vi oss ju för att det var inte bara jag som inte hade någon humor. Utan det var ju ett genomgående drag. Så att vi samlade våra berättelser och tryckte upp det i något som vi kallade dokumentet. Och sen så blev det ganska mycket väsen och sen fick vi så småningom den här kvinnoredaktionen som var den första på Aftonbladet. Och jag tror för mig och för, jag vet det, att vi träffas fortfarande en del av vi som höll på med det här. Att det här har förändrat mig grundläggande. Jag går fortfarande omkring och inbillar mig att jag kan förändra världen. Mm. Och det tror jag att väldigt många av mina, eller jag vet av mina kamrater också gör.
Det var en tidig MeToo-våg kan man säga.
Ja. Mm. Och det var, samtidigt var inte vi rädda. Och det är också spännande. Det var ju också en tidsgrej. Alltså, vi var ju inte skraja för att vi skulle få sparken. Jag tror inte vi kunde föreställa oss det.
Mm. Spännande att lyssna på. Man skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Om du ska avsluta, Karin, med att ge ett läsartips då, inför sommaren här nu. Är det Smörblommor och sot som din bok heter? Eller om du ska säga något ytterligare?
Jag tycker absolut att man ska läsa Smörblommor och sot. Ja, det kom lite plötsligt. Ja,
satte jag dig på pottkanten kanske?
Nu satte jag mig lite på pottkanten. Nu kan jag ha fel på titeln. Min vän från Berlin eller väninna från Berlin eller något. Ingrid Hedström har skrivit den. Och den slukade jag. Den är 700-800 sidor. Så blir inte skraj. Men
sommaren är lång.
Den handlar i väldigt stor utsträckning om min period i livet. Det börjar på 60-talet och slutar i nutid. Och det handlar om Europas utveckling i en typ deckarform. Rekommenderas.
Spännande. Så en tjock tegelsten när man ligger i hängmattan helt enkelt.
Sen är min ganska tunn, så den går bra att läsa.
Ja. Men smörblommor och sot, om du snabbt bara ska ge en övergripande bild om den då, innan vi avslutar här om 1,5 minuter.
Ja, det handlar om en familj, Ragnhild Strid. Hon är porslinsmålerska. Hon jobbar på Rörstrandsfabriken, Rörstrands porslinsfabrik. Och hon är ung änka. Hennes man har dött och hon har haft två spädbarn som också har dött. Och sen så får hon plötsligt, och utan att hon har velat det egentligen, ansvar för 3 brorsbarn. Tonåringar, därför att deras föräldrar har försvunnit. Det handlar om Ragnhild som är faster, Helga som jobbar i köket på Långholmen, Matilda som är ensamjungfru, heter det, alltså hembiträde, och Knut som än så länge den första boken går i skolan. De handlar om.
Vad spännande. Då har vi fått ett par boktips här nu inför resterande delen av sommaren som är kvar. Smörblommor och sot heter Karin Alfredssons bok som släpps om 2 veckor. Och så fick vi lite annat tips där. Och lite New York-tips också. Vi har hunnit med en hel del, Karin. Det var jätteroligt att ha dig här. Och hoppas att du får en fin sommar nu. Fortsätt också. Och sen så hoppas jag att du får lite vila också.
Mm.
Ja. Tack snälla för att du kom hit.